En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd som läggs ut varje fredag. Vi spelar in det här på torsdag och vi vet inte ens vem som blir Nobelpristagare i litteratur. Ulrika Schenström.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Jonna Sima. Välkommen.
Tack, den enda från Aftonbladets ledarsida
idag.
Exakt.
Ja,
exakt. Du också.
Ja, jag är lite där. Ja. Erik Rosén är nämligen här.
Ja, jag är här.
Från Politism.
Det stämmer bra.
Vad ska man säga? Ledarsidans hipstersektion.
Det skulle jag inte säga, men du kan få säga det om du vill.
Du är ganska hipp ändå.
Ja, men den är då lite mer inrättad. Ni har en ganska ung målgrupp, tanken.
Ja, målgruppen är väl upp till 35 i första hand.
Okay. Och detta då för att Anders är i Grekland och Ingvar jagar älgräv.
Det låter sådär, jag kommer behöva liksom gå in här och stoppa.
Ja. Och du är ju då Socialdemokraternas motståndare här.
Ja.
För du är moderat. Mm. Och jag är neutral eller på din sida,
ja,
i de här
precis.
Sammanhangen.
Aldrig och, på min sida, men i alla fall.
Jag försöker ju.
Ja.
Det är så svårt well. Bara. Ja, Nobelpriset. Bryr du dig om det, Ulrika?
Klart jag bryr mig, men alla är väl bra på olika saker. Jag har inte riktigt koll vem som skulle kunna få. Men sen brukar det alltid bli jul och så får man de där böckerna och sen läser man någonting kanske och sådär. Men jag tycker alltid det är spännande.
Ja, visst är det.
Jag tror att Jonna är den bästa Nobeltipparen här.
Ja, men jag precis. Men jag har inte heller. Jag tycker ofta det är en överraskning och det tycker jag nästan det ska vara. Det ska vara lite folkbildande. Det ska inte vara någon populism
här. Inte ens var Bob Dylan som jag tycker är gud faktiskt.
Nej, det vore ju fett.
Argentinare tror jag får det.
Ja.
Mm. Vad tror du Jonna då?
Vi har tippat på kulturredaktionen här och då tippade jag på Adonis, den syrianska poeten.
Det är alltid återkommande tipset.
Syriska.
Jag tog Peter Nadas fast jag tror på
Argentina. Men vad skulle ni göra om det helt plötsligt kommer en sån här mer pop?
Om Astrid Lindgren får det?
Ja, eller något sånt. Vad gör ni då?
Det vore hemskt om Bob Dylan fick det också.
Lägg ner den här
redaktionen
och dör, eller?
Spikar igen. Då har jag sagt att Fredrik måste skriva ledare om det här på lördag.
Om Dylan får det.
Så vi håller tummarna.
Okej, härligt.
Jan Björklund, vad har han gjort?
Han har satt sig i absolut centrum i svensk politik.
Eller hur? Alltså,
ja, han har ju liksom öppnat upp och tagit handen. Liksom, ja. Vilket jag ju faktiskt tyckte var riktigt bra.
Exakt, vi har ju liksom tänkt att hur ska det gå för jag? När ska han avgå? Men nu är han ju
hetare än någonsin.
Då var det ju liksom riktigt sådär. Ja. Hur ska det gå? Men sen har han varit ute och liksom öppnat upp famnen för S och blocköverskridande uppgörelser. Vilket ju även Annie Lööf gjorde igår.
Ja, precis. Det händer saker.
Jag tycker det är lite friskt.
Men han har ju satt sig i absolut centrum i svensk politik nu. Och om han bara klarar att sitta kvar i sitt eget parti så har han också liksom formulerat sig själv som nyckeln till makten på något sätt.
Ja.
Det är väldigt, väldigt klipskt tycker jag.
Mm. Men, gammal är äldst som någon sa. Mm.
Men du, Lika, borde inte du lacka ur då? Du som är vurmare av att alliansen.
Nej, men jag är ju inte vurmare. Vi måste ju gå tillbaka till det här nu. Ända sedan före valet 2014 har vi suttit här och pratat om det här. Jag är inte Moderaternas partiledning. Jag är moderat, visserligen. Men om jag vore dem så skulle jag ändå fundera lite grann på framtiden för alliansen. Och framförallt det återkommande inslag som jag har pratat om i den här podden hela tiden. Det måste ändå vara samhällsproblemen som är de stora frågorna som vi måste lösa. Och i svåra tider måste man ibland helt enkelt frångå vissa saker. Till exempel göra upp över blockgränserna. Man kan liksom inte vara så.
Och man har ju gjort det också mycket under de här senaste i alla fall 2 åren.
Mm.
Energin, försvaret. Du
absolut.
Kanske vet fler.
Nej, men det är väl de ungefär, va?
Och, så det har ju funkat. Men det var
men
verkligen...
Men det som Björklund sätter fingret på tyvärr, som blir väldigt uppenbart för mig när han gjorde sitt utspel och som Annie Lööf har hakat på då, det är ju att läget blir är totalt hopplöst. För från vänster kan man inte argumentera för att S till exempel ska sluta sig samman med partier som Liberalerna och Centerpartiet som jag uppfattar som ganska antifackliga till exempel. Mm. Man kan inte argumentera för att de ska ha en koalitionsregering med Moderaterna. Man kan inte heller på ett seriöst sätt argumentera för att de ska fortsätta med bara MP, för det kommer ju inte funka. Och då blir det så här, vad ska man göra? Det finns ju ingenting att göra. Det finns ingen väg framåt.
Och det är väl väldigt bra att man ändå öppnar upp för att ändå få igång diskussionen om det här. Mm. Men den borde ju ganska snart landa i om vad?
Mm.
Och varför?
Mm.
och för vems och för vem?
Men då glider vi in på ämnena som partiledardebatterna som varit i veckan. Och för då har, nu har det ju varit tydligt, kan man väl säga, va? Att SD är nu är de pariga hos alla plötsligt. Alltså hela partidebatten i riksdagen igår, det var ju ingen la ju fingrarna emellan den här gången. För nu är det liksom nazikopplingarna långt upp i ytan.
Det var väldigt intressant med markeringarna, framförallt från allianspartierna där.
Ja, även Kjell Batra väl.
Ja, ja, absolut.
Men även Annie Lööf.
Ja, jo, men det är ju, Jan Björklund.
Men det är ju självklart.
Men det är också de här senaste historierna som har dykt upp. Det dyker ju alltid upp nya historier, men nu med ekonomisk-politiska talesmannen Oskar Sjöstedt.
Som vi hörde hela morgonen på Ekot. Och
ja, precis, i morse.
P1-morgon.
Där han då tycker att det är trams och lögn och allt vad det nu var.
Det låter ju lite otroligt. Det här när han säger att han råkar hamna på det här kalaset.
Enligt den nazistspelningen.
Ja, alltså efter fotbollen. Det är klart att det rent teoretiskt skulle kunna hända, men...
Men det var ju inte vilken fest som helst. Nej, det var liksom en vit maktfest för fängslade nazister.
Ja, och enligt folk som kan sånt här så är de där festerna väldigt komplicerade, för man var tvungen att gästlista. De
låtsades... Det var någon som var med där i morse också. Jag kommer inte
ihåg. Ja, exakt. Ja, det var en expo kanske. Men även någon som kommer från den här rörelsen berättar ju det att... De hade en festlokal där man samlades, åkte man vidare till nästa, så var det väldigt noggrant med sådana gästlistor och sånt. Att bara glida in på den, säger de här experterna, att det är mycket, mycket osannolikt att man kan göra det.
Det är väldigt svårt att snacka sig ur det och bortförklara sig. Men, och samma sak var det ju med alltså Anna Hagvall, SD-riksdagsledamoten, som la en motion om att man ska begränsa Bonniers inflytande över mediamarknaden bara för att de är judar. Mm. Så att det kommer ju... Det
hon sitter ju kvar i riksdagen också. Ja. Hon är ju inte tvingats bort och har inte utslutits ur partiet eller sådär.
Och Jimmy Åkesson tog ju väldigt tydlig ställning i riksdagsdebatten för Oskar Sjöstedt. Mm.
Men återigen, det här är den här veckan. Som sagt, sånt här har vi förmåga att rinna bort. Så kan vi ändå se en M och SD... en M-regering med stöd av SD om 2 år, när det här är vatten under broarna.
Ja, det tycker jag. Alltså, Anna Kinberg Batra var i princip utesluten i liksom den här DN-intervjun med Karin Eriksson som gjordes i veckan, och sa att hon inte vill förhandla med dem, inte samarbeta med dem och så vidare. Men hon kunde fortfarande, hon undviker ju väldigt, väldigt aktivt att säga rakt ut att om alliansen blir mindre rödgröna så kan vi ta passivt stöd. Hon vägrar ta den positionen.
Och jag hade ju önskat att hon hade varit tydligare, om ni förstår säkert här inne att jag tycker det. Men jag vet inte vad det är som gör att det hela tiden inte kan vara exakt lika tydligt. Liksom. För det hade jag önskat.
Men är det inte för att halva ditt parti vill ha det här samarbetet? Hon kan inte liksom bara...
Enligt vissa mätningar finns det någon tredjedel som vill ha det här. Men det är ju inte så att en tredjedel är typ rasister på något sätt eller tycker om SD. Utan de tycker ju om moderat politik och så någon som kan stödja det. Mm. Så att vi får inte blanda ihop de här äpplena och päronen här. Utan jag hade önskat att hon kunde vara tydligare. Men
precis, man ser ju en frukt som hänger ganska lågt. Så här, att,
men jag var ändå glad över att hon gjorde den intervjun med Karin. Ja. För att den visade ändå någonting annat än vi har sett tidigare. Och vad detta beror på, det har jag ingen aning om. Men,
och även i riksdagsdebatten var hon tydlig med att hon inte kan... För jag har ett regeringssamarbete med ett parti som där tryckte hon just på det här som är också lite nytt i debatten kring SD, det vill säga deras samarbete eller med Putins Ryssland och att de är en säkerhetsrisk för Sverige.
Men om man tittar tillbaka bara på Anna Kinberg, vem hon är som person, så jag känner knappast någon som är mer liberal än Anna Kinberg. Så att, men om vi tittar tillbaka på hennes historia, så är hon ju inte en person som direkt har velat stoppa några gränser, utan snarare skulle jag säga att hon har haft det ganska, ganska knepigt under de här senaste åren med tanke på de utmaningar vi står inför.
Ja, hon var ju Fredrik Reinfeldts val mer än liksom, slutsatsen av valresultatet.
Tittar du tillbaka på hennes tid i ungdomsförbundet och vad hon var, så är hon ju en extremt liberal person. Så att, det här har nog varit väldigt jobbig resa.
Men det går ju inte, alltså, Moderaterna kan inte säga att de ska avstå makten efter nästa val. Jag tror att det är det landar i, som gör att hon inte kan utesluta det. För då skulle det, och det är inte egentligen avhängigt SD, men då skulle det bli ett ramaskri att säga okej, vi lovar att gå tillbaka till decemberöverenskommelsen eller sådär. Samtidigt trevade hon i SVT:s debatt om att kan du Stefan Löfven lova att släppa fram oss om vi
men
blir lite större?
Men apropå SVT:s debatt. Mm. Ja.
Men jag måste bara få säga, jag tror att vänta, jag måste bara säga, för jag tror ändå att Moderaterna har hoppats på att SD skulle genomgå en liksom förfining som man har gjort i alltså Norge, Danmark och Finland, där ändå moderata systerpartierna har samarbete med, men de
det är ju
partierna,
väldigt skillnad på de partierna. Exakt. Och Fremskrittspartiet som är liksom grundat av om vi nu ska liksom väldigt enkelt kalla det för arga vita lionsgubbar på landsbygden som är egentligen nyliberaler. Det är någonting helt annat som skriker om sänkt skatt än människor som kommer från de här grumliga vattnen och har sitt ursprung där. Vi måste ändå göra stor skillnad på det.
Ja, ja, men det gör ju vi absolut, men de har ju ändå fått Sverigedemokraterna att bli mer näringslivsvänliga och tagit steg i den riktning som Moderaterna ändå skulle som uppskattar. Men hela tiden kommer den här gamla rasistiska och även antisemitiska byken i dagsljus.
Det är just antisemitismen som är problemet. Så länge de bara är islamofober är det ingen som bryr sig. Det är ju så ruttet ser ut.
Ja, tyvärr är det ju så. Ja.
Så, men så här dök det upp den här veckan. Oskar Sjöstedt verkar sitta säkert. Och det kanske inte gör så länge till trots allt. För den verkar vara en belastning så utav attans just nu. Vad tror ni om det?
Nej, jag tror ju tyvärr att vi har ju haft otroligt fel under de senaste åren. Ja. Vi har suttit här och försökt vara logiska och det borde vara så här. Därför att våra värderingar grundas i någonting annat. Och man får inte säga att väljarna har fel, för de brukar aldrig ha fel, nämligen, för man kan ju inte säga så. Men det är ju någonting som vi hela tiden missar. Mm. Och det är ju det här liksom på något sätt ifrågasättande av etablissemanget. Mm. Det är det vi ser med Trump, det är det vi ser med Brexit-grejen. Så att jag måste säga att jag kommer ihåg i slutet på valrörelsen 14, precis innan, alltså fredagen var det, skulle jag vara med på Ekot i deras valvaka sen på söndagen. Så jag pratade med någon som skulle boka mig och sådär. Och sa att det kommer en väldigt spännande nyhet här liksom alldeles strax. Och jag satt bilen med min man. Vi är ju moderater så vi kör ju bil i innerstan. Naturligtvis. Nej, det har vi faktiskt inte. Men i alla fall.
Är det Anders
som
har förlåt?
Ja, precis. Och så körde vi där på Birger Jarlsgatan. Eller hur? Ja. Och så säger jag till min man så jag får sätta på Ekot. För jag tänker nu kommer någonting som är liksom big. För det brukar inte komma någonting där. Och det är det att han har spelat på nätet, Jim, också. Mm.
Ja, den försvann ju helt och totalt.
Ja, men inte bara det. Jag menar, vi har ett statligt spelmonopol. Vad folk gör på lördagskvällarna ska de faktiskt vi resten av människorna skita i, om jag ska vara riktigt ärlig. Han hade ju inte gjort någonting som var olagligt. Sen kan vi alla tycka att det är lite onödigt att spela bort pengar på lördagskvällarna och sånt där. Men jag tror att folk blev så där. Jag tror att de vann på det.
Det tror jag också. Det som Ekot ville berätta var ju egentligen att Jimmy Åkesson, de ville påstå att Jimmy Åkesson är spelmissbrukare, men de vågade inte säga det rakt ut. Och då pratar man istället om att han har ett
riskfyllt beteende. Kan du läsa Ekots tanke?
Nej, men jag håller helt med dig.
Och vi
stannade bilen och så tittade vi på varandra, min man och jag, och bara, god, de kommer få 18%. Mm. Alltså, du vet, det här att peka ut för mycket, och nu är media så där igen, och jag själv är sån också, och liksom kör igen den här intervjun med Oskar Sjö. Alltså, du vet, man bara, det är inte friskt. Men alltså, vanliga människor kanske tycker att det här är,
ja, lite antisemitism har
vi
ingen
dött av. Nej, men inte det. Utan att liksom jaga folk för saker de gjorde för 13 år sedan. Det är samma sak med Trump. Han klarade sig efter den här absurda saken som var för 11 år sedan när de hade spelat in det där.
Så att, jag
vet att vi alla här av olika skäl har liksom våra rätta värderingar klart för oss. Men någonstans är det ju någonting fel på oss när vi hela tiden gissar fel.
Verkligen, och jag tror att det är många som tycker att, ja, men som du säger, att Oskar Sjöstedt, det här när han berättar om de här nazisterna som har sparkat på döda fårkroppar, att de tycker att, ja, men Vi har alla våra lik i garderoben och vi har alla skrattat åt dåliga skämt och vi har alla hamnat snett ibland och tycker att det blir ett drev mot honom istället. Eftersom misstron mot etablissemang och medier och allting är så otroligt djup just nu i den gruppen.
Mm. Men när ni säger så här, då känns det ju hopplöst alltihopa, men...
Men är det inte hopplöst?
Ja, men det, jag tror ändå att det här... Att, nu börjar det bli lite för grovt.
Jo, är det lite hopplöst? Det kan inte vara lite hopplöst.
Jo, men det
är hopplöst. Nej,
okay, och det är hopplöst. Jag är med dig, Fredrik. Så här,
och det är därför vi behöver blocköverskridande.
Det får bli Moderaterna och sossarna till sist.
Framför allt så måste vi få igång en diskussion som handlar om innehållet i politiken och lösningar av samhällsproblemen. För det är det enda sättet att få bort Oscar Sjöstedt och hans kompisar.
Där tror jag att till exempel den kritiken som Adnan Shekarabi har framfört om upphandlingslagarna och kritiken om hur de har skiftat fokus i vinst i välfärden är mycket skarpare, för jag kan ha fel, men jag tror att deras väljare någonstans delar den kritiken och delar den frustrationen, även om de även om Sverigedemokraterna då av någon slags maktstrategiska skäl har flyttat sina positioner här. Och det måste ju upp på ytan, och det är väldigt, väldigt bra tycker jag.
Ja, det håller jag med om.
Det är sådana frågor som man ska diskutera. Alltså gå på deras
sakpolitiska förslag.
Man måste ju såklart markera mot galen rasism också.
Ja, ja,
men det är inte där de vinns.
Men det ena kan inte bli exakt. Nej.
Jag som är lite mer ytlig måste bara fråga dig, Ulrika. Det här retoriska trixet som någon hade planterat i Anna Kinberg Batra när hon ungefär 712 gånger sa i Stefan Löfvens Sverige. Hörde du det? I inledningstalet. Alltså... Ingen kan väl tycka att det var lyckad retorik?
Ja, jag tycker väldigt illa om att slå på stackars talskrivare eftersom...
Ja, men det är det jag menar.
Ja, det är hemskt.
Var det du som hade skrivit det där talet?
Ja, absolut.
Nej, men jag minns ju att det sades ju i Fredrik Reinfeldt Sverige också på den tiden. Men det här var ju faktiskt absurt. Hörde ni det där? Det var liksom...
Jag skrev en ledare om det här idag, om du inte såg det.
Ja, jag läste den.
Ja, men det är lite repetitivt. Ja.
Ja, men det är ju också så här, tycker jag. Att om vi tittar på hela skalan, jag tror att det var kanske Lena Melin som skrev en sån kolumn som jag ju höll med om väldigt mycket. Det är ju överallt, så är ju alla har skrivit sina talregler för att folk är rädda för media. Mm. Folk vågar inte säga någonting, så att de liksom hela tiden navigerar för att inte säga någonting som är utanför ramen på något sätt. Va? Mm. Och därför håller de sig till sina talepunkter för att riskminimera helt enkelt.
Ja, en intervju är någonting tråkigare. Man uthärdar, inte någonting där man kommunicerar någonting.
Exakt så. Mm.
Nu ringer i din telefon, Rika.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ajabaja.
Nu måste vi prata om något annat än SD.
Ja, det måste vi. Vi tänkte prata om Trumps så att säga kollaps, men det är ungefär samma sak liksom. Ni var inne på det. Men nu verkar det, alltså jag har ju hävdat detta länge, att han är chanslös.
Det tycker jag har varit väldigt skönt att du har sagt. Att det känns hoppfullt i alla fall.
Ja, exakt. Och nu har ju pollarna visat det utan attans, men vad vet man?
Jag har ju bara känslomässigt hela tiden sagt nej, han vinner, det är kört.
Ja, det har du.
Utan att riktigt ha grund för det, men min grund är att, ja, men ungefär det som du säger, för vi har
det här är ju ett fantastiskt, så min känsla är att han gör det och att det här kommer bli helt hemskt.
Men är det inte för
att... när jag räknar på saker så är det ju helt ologiskt att han skulle kunna göra det. Men du vet...
Ja, men man är ju rädd såklart. Liksom.
Men, ja, men är det inte också det vi känner hela tiden? Ja. Någon slags rädsla. Det är det som går in i oss och därför går omkring och bara ja, I knew it.
Jag tror att det är för att det här året har varit så mycket sådana skrällar. Alltså med Brexit och med
jag vet inte. Jag vill bara säga att alla... någon här inne i alla fall räknade rätt när det gäller Brexit.
Gjorde du det?
Ja.
Asså,
där måste vi gå till läggen och kolla om det verkligen
stämmer. Ja, gör det, gör det. Jag har sagt det på fler ställen.
Exakt, jag blev ju faktiskt chockad då också, men jag har inte varit säkert insatt i det, för jag tänkte att det här är väl inget, det kan bara inte hända. Jag liksom, och sen bara, va? Midsommarafton, vad fan är det som har hänt?
Men jag blev så glad, apropå Trump, att jag påmindes om att det handlar om politik häromdagen. När Wall Street Journal skickade någon flash där de hade räknat ut Clinton och Trumps olika förslag, och så var det så här, 1%arna får $220,000 i sänkt skatt med Trump och $120,000 i höjd skatt med Clinton. Och bara, just det. Det handlar ju om politik. Det är inte bara en freakshow. Det var kul.
Ja. Fast det verkar inte spela någon roll. Alltså, det verkar inte alls handla om politik. Men det kula var ju nu med grab and by the pussy, att han alienerar då såklart kvinnor, men även konservativa, trevliga liksom kristna personer givetvis liksom. Så de bara röker ju iväg där, den typen av väljarna. Kan de någonsin fiskas tillbaka, tror du, Ulrika?
Nu förstod jag faktiskt inte riktigt frågan. Vilka ska hon ta tillbaka, eller vem ska liksom...
Paul Ryan högen, ja. Alltså de som är
etablissemanget, menar du?
Ja, kan man väl säga. Ja. Fast jag tänker snarare
när han hoppade av. Jag menar, problemet med Paul Ryan, det jag kände, det är nog samma sak som du, förlåt, Erik känner kanske. Det är att det är så här, jaha, och där hoppade då etablissemanget av. Mm. Jaha, då blev han liksom återigen the barking liksom outsider på något sätt, va?
Eller ensamvargen.
Ja. Så att jag menar, jag tror att republikanerna som redan innan var i liksom något slags kaos så där, så kan jag ju säga att det här kommer ju inte, om det nu skulle gå vägen att hon vinner, så kommer det ju bli kaos. Mm.
Ja, det kommer vara sönderslaget, säger de ju, för lång tid framöver, hela partiet. Men det är så intressant hur man... lät, alltså det började väl med att John McCain tog in Sarah Palin som vicepresidentkandidat och liksom gav den här extrema högerkanten. Alltså hon, ju, alltså hon normaliserade galenskapen. Ja.
Mm. Men vi ser också tendenser av detta i hela, om man skulle nästan så här, hela Västeuropa och hela i USA och så vidare. Den här tendensen att man inte tar hand om sina respektive partier ordentligt. Mm. Vilket gör att upptagningsförmågan för ungdomar att ta sig in i politiken handlar mer om karriär än att förändra eller förbättra, eller kampen, eller ja eller nej, för eller emot. Det är liksom borta på något sätt, utan man engagerar sitt parti för att göra karriär. Mm. Och när de karriäristerna kommer in i ett parti, det är då jag tror att de här partierna på något sätt går sönder. Kolla på Tories efter Margaret Thatcher. Mm. Kolla också på våra egna partier i Sverige just nu, att det är väldigt mycket folk som tar sig in i partiet för att man vill ha ett jobb på finansdepartementet.
Ja, men då blir det också de här fläckfria
människorna som har talregler när de pratar i TV.
Ja, men exakt, också så Gabriel Wikström och även Aida Hadzialic, som sen då körde full, och det var ju verkligen, eller full brusad i alla fall. Det var ju väldigt out of character, för hon tillhör ju också den här nya generationen som du pratar om, som är, man upplever som helt sådär fläckfria broilers.
Men man är, fortfarande i Sverige också, är ju de stora partierna helt obekymrade om att de tappar i medlemsantal. För att det är en sån otroligt liten del av pengarna, och man upplever att det är den centrala kommunikationen som spelar roll istället, och partistödet och andra verksamheter är det som drar in pengar överhuvudtaget, och det tror jag är ett misstag som man kommer få betala för även här.
Ja, och ska vi då återgå till din ledare idag med det här med liksom talregler och sådär, exakt hur man ska säga saker. Det handlar ju också om hur media, och det här är inte något, inget påhopp på media nu, utan det är inte det jag menar. Men när media bevakar till exempel vem som har varit på vilket mingel i Almedalen, att det är ballare att gå på DJ-battlen och sitta på Socialdemokraterna eller Moderaternas ekonomisk-politiska seminarie och fråga om liksom reflektioner kring det, eller hålla på med sånt, så blir det liksom, det är det de växer upp i då. Du vet, att vara perfekt. Visst. Snyggast i Almedalen, rätt mingel.
Nej, men lite så är det också med USA-valet, tycker jag.
Exakt,
det har ju blivit den här freakshowen som du sa, eller liksom att spektaklet har ju blivit någonting som alla vill se. Alltså du slog väl tittarrekord i USA och sådär. Och jag träffade en person på gymmet som frågade...
Fick hon säga det också?
Ja,
som sa, ska du skriva om partiledardebatten ikväll eller? Fan vet att jag jobbar på Aftonbladet. Jag bara, ja, det ska jag. Tyckte det var kul att han kände till partiledardebatten som skulle vara i Agenda där i söndags. Nej, då menade ju han såklart debatten mellan Hillary och Donald Trump.
Oh.
Och det, han kände liksom inte ens till den svenska partiledardebatten, utan det säger ganska mycket om att hur politiken ofta har blivit spektakel.
Ja, det måste man väl ge Trump, att stjärnstatus har han ju så att säga gett, eller vi kan kalla det freakstatus. Verkligen. men ett lyft.
Men om man får tjata om gamla åldrade vänstergubbar som man gillar, så det här var ju en av de anledningarna att jag hoppades på Bernie Sanders också, för att Hillary Clinton har ju precis som Micke Damberg eller sådär lite svårt att entusiasmera.
Bernie Sanders, exakt. Ja, men,
du har väl aldrig förespråkat Bernie Sanders?
Nej, men man förstår ju varför han är populär. Ja. Och det är liksom, han får ju ändå ungdomar att liksom gå på hans stora rallies och sånt där som är engagerade i politik.
Ja, exakt, men där tänkte jag på...
Finns en öppning även för en Bernie Sanders, fast det kan ju vara en moderat. Bernie,
ja, men precis, det gör det. De här vita gamla gubbarna
verkar ju... Finn Bengtsson som är... Är det Finn Bengtsson som är Moderaternas Bernie Sanders?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Men Finn Bengtsson gnäller ju nu över att det är toppstyrt i ett parti. Förlåt mig. Jag ska
hallå, inte Moderaterna har alltid varit toppstyrt.
Ja, men exakt vad menar han? Nu har vi inte personval i det här landet.
Men det är väl toppstyrt partier... inte som han vill längre.
Nej, okej, nu förstår jag. Nej, men på riktigt...
Men jag vill bara gå tillbaka. Än en gång så är jag aldrig klar innan vi går vidare till något annat ämne.
Men ingen offerkofta här nu, tack.
Jo, en mycket fin offerkofta idag.
Ja, turkos kofta.
Nej, men Jan Björklund i riksdagens partiledardebatt, han gick på Corbyn, alltså Labours partiledare i England, igår, och sa att det var liksom ett tecken på att politiken i hela världen har blivit mer extrem och sådär. Att man har fått in en kommunist som partiledare i Labour. Men han har ju också den här Bernie Sanders-karisman som lockar nya och unga väljare. Labour har ju aldrig haft så många medlemmar i sitt parti som nu, även om de inte lockar då folk som vill rösta på partiet.
Han tar ju sönder hela det partiet, har jag förstått. Jag gillar mer Bernie Sanders än Corbyn.
Fast Corbyn, han har ju ändå fått många att bli partimedlemmar.
Alltså jag brukar ju vara Corbyns stora försvarare.
De är ju det där andra, inte partimedlemmar. Utan
jag tycker att Corbyn har extremt stora problem. Corbyns stora problem är ju att valsystemet i Storbritannien gör det mycket svårare för honom. Och dessutom så hamnar han i massa situationer där han gör bort sig hela tiden. Men sen just den här att han entusiasmerar unga politiskt engagerade, lockar medlemmar och bygger en rörelse, det tycker jag är helt suveränt. Men sen finns det andra problem med honom.
Jag tror vi kommer se ett allt starkare vänsterparti i det här landet. Vad tror ni?
Man har ju trott det.
Man tror ju alltid det.
Ja, men det verkar
man kan väl
inte...
säga så här, det finns ju tre partier som mår bra just nu. Alltså helt och hållet mår bra, som känner sig själva som är bra. Det är liksom tyvärr Sverigedemokraterna. Det är Centerpartiet och det är Vänstern, skulle jag säga.
Ja, men sen, Vänsterpartiet, de hade ju plötsligt gått ner 2% i den senaste undersökningen.
Strunta i det, kolla trenderna.
Ska vi bara prata lite om betygsdiskussionen i veckan också?
Ja, det tycker jag.
Menar, eller ja, ni får prata om det. Jag tycker det är så... Vad fan?
Jag kan säga allt hur det ligger till, så är det klart sen.
Ja, kan vi inte
betygsinflationen kommer vi inte komma åt om vi har en marknadifierad skola, om vi har vinstdrivande skolor, om vi har skolpeng där de ska slåss om samma pengar.
Nu är du tvungen att göra in ändå.
Det går inte att komma åt det på något annat sätt. Och det gör att skolan skiljer ut sig extra mycket i diskussionen om vinst i välfärden. Jag vill inte ha vinst i välfärden alls, men det är så otroligt tydligt hur det ser ut med betygsinflationen.
Till och med Expressens liberala ledarsida säger ju det, att vinster är just skolan där man har betygen som en marknadsförings...
Lika ska du ta den här skiten?
Alltså, ni vet ju redan vad jag tycker. Vi har pratat om det här så många gånger så jag orkar inte. Måste jag säga så här, jag tycker att det borde vara stiftelser. Det är ju bara Sverige som har det här på det här sättet. Nu har vi det som vi har det liksom.
Och då måste vi avskaffa det omedelbart.
Ja, vi får väl se
om
det går att göra det.
Viktor Rydberg var väl Sveriges första privata skola. De har ju inte en vinstuttag, utan här en stiftelse. Mm. Och så då, men
ja,
nu är de
det finns
här...
flera skolor som var före Viktor Rydberg som också var stiftelser. Okay. Absolut. Och det funkar ganska bra. Och Storbritannien, som ju har en väldigt stor privat marknad, har ju den i stiftelser. Så att jag tror inte vi ja.
Men
däremot tycker jag ju att vi liksom, nu kommer ju PISA snart. Det är väl en månad, va?
Det är
väldigt
ungefär
spännande.
Tänker vi plötsligt bara wow, nu är vi bäst i världen igen.
Då kommer alla säga att Björklund lyckades vända Atlantångaren han tjatade om. Han kommer säga det i alla fall.
Det vore nästan kul.
Ja, men ingenting tyder väl på att det kommer, då är ju Pisa någon slags cirkus bara, att det inte, eller ja, vi får se.
Nej, men det viktigaste tror jag ändå, alltså, så här, när det gäller skolan, oavsett vinst eller inte vinst, och man kan säkert komma överens på massor, eller om man ska nå liksom massa olika stiftelser eller vad man ska göra, det behöver vara en blocköverskridande överenskommelse, för den måste vara långsiktig. Vi kan inte hålla på att byta system hela tiden fram och tillbaka. Det tror jag är det viktigaste.
Nej, och jag tror också, precis som Anna Ekström, alltså den nya skolministern, är hon ju inte utbildningsministern, sa jag gjort av granskning i onsdag så här, att ett sätt att komma runt det här, den här betygsinflationen, är att man utgår mer från de nationella proven. Och det låter ju vettigt, men problemet har ju också varit att friskolor har rättat de nationella proven mer med på frihand.
Så att det är skandal.
Ja, men man blir lite bekymrad, det blir man.
Men de har lägre löner, de har mindre personaltäthet, de har sämre kunskaper på nationella proven och väsentligt mycket högre betyg. Det måste bort liksom. Det går inte att ha kvar det, det funkar inte.
Att inte du håller med om det, Ulrika, tycker jag är underligt. Du håller med om problemet, men vill ändå inte ta bort vinsterna i skolan.
Nej,
det
är, men alltså egentligen, jag vet inte, jag tycker att den här diskussionen, vi har gjort den så många gånger, så jag tycker att jag skulle kunna bli jättearg här och ställa mig, och det kanske är för att inte Anders är här och liksom trycker på de rätta knapparna. Jag vet inte. Men blocköverskridande tror jag på den här långsiktigt, så blir det nog bättre.
Då,
vi hoppas att Jan Björklund lyssnar på det här och tar Löfven i hand.
Det är klart Jan Björklund lyssnar på det här. Ja, då har vi faktiskt pratat om fem olika ämnen, även om lyssnare kanske inte märkte det, för de gled in i varandra. Så blev det idag. Ulrika Schenström, vad kul att du var här.
Tack så mycket.
Erik Rosén, vad kul att du var här.
Tack så mycket.
Vi kan hoppas att Anders är borta nästa vecka också. Nej, förlåt Anders, när du lyssnar på det här.
Det är ju lite lugnare.
Och Jonas Sima då. Och jag har inte sagt, jag heter Fredrik Virtanen.
Vi ses nästa vecka.
Åsiktskorridor.